Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. Idag ska vi träffa Gunnar Wall och prata om Palmemordet. Det är ett ämne som vi fått önskemål på från flera lyssnare. Och eftersom vi hade så trevligt och långt samtal så bestämde vi oss för att släppa det hela som ett dubbelavsnitt. Det du lyssnar på just nu är alltså del 1. Del 2 kommer natten mellan onsdag och torsdag. Trots att jag läst och sett så mycket om Palmemordet så är det fortfarande många saker jag undrar över. Vad var det som gjorde att Palmeutredningen hamnade så fel från början? Vilka spår har florerat under de närmare 30 åren som utredningen pågått? Och vilka teorier om hur mordet gick till är mest troliga? Låt oss undersöka det. Jag heter Fritte Fritzson och ni lyssnar på Allt du vill att veta.
Palmemordet skakade en hel nation 1986 och har fortsatt att intressera oss sedan dess. Efter 30 års spaningsarbete är vi ungefär lika långt från gåtans lösning som dagen efter mordet. Flera av dramats centrala figurer som Hans Holmér, Ebbe Carlsson och Christer Pettersson är döda. Kommer Palmemordet någonsin att få en lösning? Den som ska försöka ge svaret på den frågan är Gunnar Wall. Han är journalist och författare och har sedan 80-talet undersökt och skrivit om vår mest kända mordgåta. Hans senaste bok, Konspiration Olof Palme, utkom 2015. Varsågoda, allt du vill att veta om Palmemordet med Gunnar Wall.
Då säger jag hej och välkommen till Gunnar Wall. Du är författare och journalist och har skrivit ett otal böcker om Palmemordet. Varav jag sitter med den senaste här, Konspiration Olof Palme, som kom ut förra året, om jag inte missminner mig.
Stämmer bra, ja. Det.
Jag tänkte först börja med att fråga, var var du när du fick reda på att Palme hade blivit skjuten?
Jag var i köket i Kiruna där jag bodde då och skulle laga frukost och slog på radion och väntade mig någon lättsam musik. Och så var det inte det, utan det var tunga sorgetoner. Jag tänkte, vad är det här? Har jag slagit på fel? Eller vad är det som har hänt? Ungefär. Så gick det en liten stund och så kom det då en nyhetsuppläsare in och jag tänkte, det här är inte sant. Så det minns jag. Ja, inte allt för olikt hur andra människor upplevde det.
Men vad hände sen då? När började du intressera dig för Palmemordet som professionell?
Ja, alltså under Holmérs tid när han var spaningsledare så ägnade jag mig egentligen inte åt det. Utan det var först på hösten 87 då jag arbetade på en liten tidning som heter Internationalen. Och skrev om inrikesfrågor som jag nappade på den debatt som började dyka upp då, nämligen vad är det för fel med Palmeutredningen? Det kom lite böcker, det kom tidningsartiklar, och jag tänkte jag måste börja rota det där själv. Eller liksom, jag tänkte egentligen bara jag skriver en artikel om det, tänkte jag. Så att jag pratade med lite folk och skrev lite grann, och sen när jag hade skrivit lite grann så tänkte jag att ja, men det finns ju mer i det här, så att jag skriver lite till. sen så gick det liksom inte riktigt att sluta. Och samtidigt så det hände ju ganska mycket under de där första åren i utredningen. Då var det ju Ebbe Carlsson-affären kom ju 88, Pettersson-åtalet kom ju strax efter och så vidare. Så det var ju stora händelser. Och allt det här som skedde gjorde att jag fick en känsla av att det är någonting som finns att berätta här som inte bara handlar om att försöka gissa vem som är mördaren, utan vad är det som har gått så tokigt i rättsapparaten och i samhället så att ett statsministermord inte blir ordentligt uppklarat. Och då var det så här att i följderna på Ebbe Carlsson-affären så skulle det bli två rättegångar. En smugglingsrättegång som handlade om att Ebbes livvakt hade på uppdrag från Ebbe då smugglat in avlyssningsutrustning och åkt fast. Och i spåren på det hade det kommit fram att man inom Säpo hade ägnat sig åt olovlig avlyssning i Palmeutredningen på kurder. Och sex polischefer blev åtalade för detta. Och då tänkte jag att de här två rättegångarna kan ge en ingång till att komma lite längre på vad som egentligen har rört sig under ytan. Och här kommer det att komma fram saker som i vanliga fall så att säga stuvas undan och är hemliga. Så att om jag hänger på de här rättegångarna stenhårt, jag skaffar mig förundersökningsmaterialet och jag skriver en bok om det här, tänkte jag. Jag ägnar tid åt att jag kan hålla på och hafsa med artiklar och liksom bara en sak här och en sak där. Jag vill sätta mig in i något ordentligt, och då tänkte jag, jag skriver en bok om smugglingen och buggningen helt enkelt. Alltså inte om hela Palmeutredningen, utan att avgränsat ämne. Men det här kan bli en kil för att förstå lite grann vad som händer runt omkring oss. Och så bevakade jag de här rättegångarna så gott det gick. Var stängda dörrar i rätt stor utsträckning, så var inte alldeles lätt att göra det. Och innan jag blev färdig så sa förlaget att de hade bestämt sig för att skära ner sin utgivning. Och min bok var en av de som inte skulle komma ut, så att jag fick ha mitt förskott, men annars var det hej då. Och då satt jag där och jag insåg också att jag blev inte färdig med boken så fort som jag hade trott, så att när jag kommer ut med den här boken då kommer de här rättegångarna att vara lite överspelade, de är inte lika aktuella längre, och dessutom kände jag att allting jag hade fått fram pekade bara längre och längre hela tiden, så jag tänkte, ska jag skriva en bok som det blir någon mening med, så måste jag skriva om utredning som helhet. Och det trodde jag väl att om jag skyndade mig på så fixade jag till det på ett halvår till eller något sånt där. Va? Och jag sa till min fru hela tiden att jag är färdig snart. Men det var jag ju inte. Så att det tog 6 år att skriva min första Palmebok. Då, Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet, som det kommer att heta. I 2 band på sammanlagt, vad tror jag, 980 sidor eller något sånt där.
Men kunde du ana då att du skulle hålla på med Palmemordet 30 år senare?
Nej, alltså, det kunde jag ju inte göra. Och jag var ju uppriktigt sagt så var jag lite rädd när jag skrev den där boken. För jag tänkte någon annan kanske blir färdig med det här innan jag är klar. Eller de kanske löser mordet eller vad som helst. Och så står jag där med ett stort jobb som inte är intressant längre ungefär.
Jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann och kika på vad som faktiskt hände den här natten mellan den 28 februari, 1 mars 1986. Makarna Palme går på bio. Om man först frågar då, vilka kan ha vetat att de skulle på bio? När skulle folk kunna få reda på det?
Ja, det är ju väldigt svårt att säga. För det finns ju uppgifter om att de hade diskuterat det lite tidigare under veckan och möjligheten att gå på bio, och att Lisbeth skulle ha nämnt det på sitt jobb och så vidare. Däremot så förefaller det klart att det var först i samtal med sonen Mårten, ganska sent, bara ett par timmar före filmen ungefär, som de bestämde sig för vilken film de skulle se. Och det berodde på att Mårten och hans flickvän Ingrid skulle se den här filmen. För ursprungligen hade Olof och Lisbeth tänkt sig att se Mitt liv som hund. Nu blev det istället då Bröderna Mozart, som gick på en annan bio, nämligen på Grand på Sveavägen. Så att, och då kan man fråga sig, vilka kan ha vetat det här? Ja, folk som avlyssnat Palmes telefon, om man tänker sig att något sånt skulle kunna ha skett, skulle naturligtvis kunna ha vetat det. Folk kan ju naturligtvis också ha fått reda på det om de följde efter makarna Palme till bion. Och det är ju en spekulation som har funnits, att det har funnits någon form av övervakning före filmen, och så har då attentatsgruppen vetat om att de kommer ut ifrån bion om 2 timmar och så har man förberett sig då. Det är liksom ett av de tänkbara scenarier som har bollat med utredningen. Ett annat är ju att någon råkade se dem utanför bion före filmen och bestämde sig för att jag ska skjuta Palme efter filmen. Mm. Och det var ju det Pettersson-åtalet handlade om, så att säga.
Makarna Palme ser filmen, Bröderna Mozart. De står och språkar lite med Mårten och hans flickvän utanför bion. Och sen så beger de sig arm i arm nerför Sveavägen. Och korsar Sveavägen.
Vid Adolf Fredrik kyrkogata. Ja.
Och när de kommer till hörnet då, Tunnelgatan Sveavägen, vid den dåvarande Dekorima-butiken med konstnärsmaterial, så lösgör sig en gestalt på något sätt ur skuggorna och skjuter 2 skott. Ett som dödar Palme, som jag förstår det, nästan direkt, och ett som touchar Lisbeth Palme och försvinner därifrån, och där är på något sätt Palmemordet fullbordat.
Så brukar det beskrivas, och i flera avseenden så är det uppenbart att det var precis så det gick till. Det finns dock flera vittnesuppgifter som tyder på att det kan ha gått till på ett lite annat sätt, nämligen att mördaren och Palme hade någon form av kontakt före skottlossningen.
Mm. Vad är det som tyder på det då?
Ja, alltså det som inte tyder på det är ju, kan man säga, Lisbeths berättelse, som ju helt enkelt går ut på att hon och Olof går och så hör hon någonting som hon tror är smällare. Och så märker man att Olof har fallit. Hon förstår överhuvudtaget inte att det finns någonting som kan ha orsakat det där. Och det är naturligtvis en uppgift som i det närmaste utesluter, om man ska acceptera den beskrivningen av händelseförloppet, att Palme och mördaren kunde haft någon kontakt med varandra. Va? Den är ju, alltså det är väldigt långtgående på det sättet att Lisbeth, hon har överhuvudtaget inte märkt att någon var in på dem, så att säga. Och hon ser inte heller, om man går på uppgifterna som hon lämnade i rätten, så ser hon inte när mördaren skjuter. Hon ser aldrig vapnet överhuvudtaget. Utan när de iakttagelser som hon har lämnat, det handlar om, dels är det en man som står på, som hon först säger, 10 meters avstånd ungefär, och står och ser på henne. Och sen så har hon också en annan observation av en man som springer in i gränden då. Och det tror hon är samma person när hon berättar om det då efteråt. Och slutligen så ser hon en man som står långt inne i gränden en stund efteråt. Och det tror hon också är samma person. Så att alla hennes iakttagelser är alltså sådana iakttagelser som handlar om någonting som är en liten stund efter skottlossningen. Och därför så kom jag ganska tidigt in på att fundera på om det helt enkelt kan ha varit så att den chockartade händelsen gjorde att hon hade stängt av saker som hände precis in på mordet, så att säga. För att man ska komma ihåg att Palme sköts, och det var ganska säkert, på 20 centimeters avstånd. Alltså det är ju en person som befann sig och flåsade honom med i nacken, kan man nästan säga, eller gick alldeles in på honom. Mm. Och det andra är det att Lisbeth, alltså, hon träffades av ett skott som gick längs med ryggen, så att säga, och med största sannolikhet skulle hon ha träffats på samma sätt som Palme om hon inte hade vänt sig om i skottögonblicket. Och då stod hon en meter ifrån skytten, så hon var ju också jättenära honom, så att säga. Och det är ju det är anmärkningsvärt att hon inte har någon observation av skottlossningen överhuvudtaget, va? Och det där gör ju, alltså jag tror att i alla andra mordutredningar så skulle polisen ha gått på andra vittnen och sett efter vad de hade att säga också. Mm. Men här har vi den speciella omständigheten att de ganska fåtaliga andra vittnena som såg någonting före skottlossningen, allihopa på olika sätt ger en bild som pekar åt ett annat håll av vad som hände. Det är egentligen är det bara 5 vittnen som har någonting att säga om vad som hände före skjutandet. Det finns alltså en hel rad som observerar saker efter skjutandet, därför då såg de ju dit, och då såg de ju gärningsmannen, och då såg de ju en massa andra saker. Men det som hände innan, då har vi liksom mycket, mycket liten krets. Jag kanske ska nämna dem som hastigast för att gå ut på bara. Mm. Ett vittne var en kock som hette Nikola. Han kom gående på trottoar på Sveavägen norrut och mötte makarna Palme mycket nära mordplatsen, alltså bara några meter innan de kom fram till mordplatsen, så att säga. Han ser dem och han går vidare norrut, och han har på en rekonstruktion som utredarna gjorde, så har han angett hur långt han hade gått när han hörde skotten. Och det är mycket längre än vad makarna Palme hade gått under samma tid. Så att i protokollet från rekonstruktionen på Sveavägen med det här vittnet, så skriver polisen att det är differens på 43 sekunder då man inte vet vad makarna Palme gjorde, så att säga. Vilket tyder på att om de här uppgifterna är riktiga, så har de stannat upp strax före mordplatsen. Och då blir det intressant med ett annat vittne, en taxichaufför som hette Anders, som stod för rött ljus och såg sig om. Det var han som senare slog larm om mordet. Han säger att han såg på trottoaren, såg han 3 personer som tyckte stå och samtala. Och när han observerat det tittar han framåt för att se när han ska få grönt ljus, och så får han det och så kör han, och då smäller det. Sen har vi ytterligare 2 vittnen som har uppfattat det som att det var 3 personer som rörde sig på trottoaren i sällskap flera meter fram emot hörnet. Och slutligen har vi ett vittne som satt i bil på andra sidan Sveavägen och som inte har rapporterat direkt om något sånt, men som däremot har en återkommande minnesbild av någonting vid annonspelaren som han talar om hela tiden. Och det är alltså en annonspelare som fanns 10-15 meter norr om mordplatsen. Ungefär där man kan tänka sig att gärningsmannen kunde ha gått fram och mött Palme, växlat några ord med honom för att senare följa med Palme, så att säga, i stegen vidare söderut. Och det finns ju, alltså det är så mycket uppgifter som ger underlag för att forma hypotesen att det skulle kunna ha gått till så här åtminstone. Och detta har inte undersökts av utredarna överhuvudtaget, utan det har man, så att säga, bara struntat i, så att säga. Och en aspekt av flera som gör det här intressant, det är att man kan fråga sig hur kom det sig att Palme blev skjuten i ryggen på så nära håll utan att han själv hade gjort någonting som tydde på att han liksom var orolig eller störd innan. Alltså, hur kunde en person komma så nära in på Palme?
Men det skulle ju kunna vara så att man går fram bakom ett hörn, då kan man ju komma ganska nära också, tänker jag, utan att personen märker någonting.
Det kan man göra. Och det är ju alltså som så att i rättegången så hade åklagarna lagt upp alltihopa på att mördarna stod bakom avfasningar och sånt, de säger. Alltså det som är haken med det är att inga vittnen har ställt honom bakom avfasningen, vilket ju är förutsättningen för att han inte skulle synas i förväg, så att säga. Och man kan väl också säga så här att det skulle också vara ganska opraktiskt för honom att stå dold bakom avfasningen, därför skulle han ju inte se sitt offer när offret anländer. Då skulle han ju liksom inte veta när han skulle agera. Och man har ju svårt att tänka sig en mördare som skulle stå bakom hörnet och kika fram i huvudet. Alltså det låter liksom inte... Det finns ingen underlag för det överhuvudtaget. Utan den här uppgiften ifrån det vittnet som stod i bil på andra sidan Sveavägen. Han hade observerat hur mördaren stod framför Dekorima. Och sen finns det uppgifter i hans vittnesmål som pekar på att mördaren kan ha rört sig lite norrut. Så det finns inga vittnesuppgifter som placerar mördaren bakom avfasen. Och det finns ju väldigt svårt att tänka sig varför han skulle göra på det sättet. Det skulle se mer misstänkt ut än om han bara skulle stå synlig där. Så att säga. Därför att det gör ju människor ute på stan ibland. Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Det finns många märkliga observationer under den här kvällen och natten. Men vi kanske kan börja med att kika lite grann på gärningsmannens flyktväg. Vad vet vi om hur han flyr?
Ja, alltså eftersom alla aspekter av det här mordet har ju frågats, alltså var är de rätta kulorna som hittades på Sveavägen? Det finns en stor diskussion om det till exempel, vilket jag tror att det var. Så finns det naturligtvis också en diskussion, flydde gärningsmannen upp för trapporna upp på åsen eller gjorde han något annat? Det finns de som har spekulerat om att det kanske stod någon annan och väntade och så att säga övertog stafettpinnen och sprang upp, medan istället gärningsmannen sprang åt vänster på Luntmakargatan och sen kanske ner i en källare eller in i en port och så vidare. Det kan man naturligtvis inte utesluta helt och hållet, men nu stod ju ett vittne inne på Tunnelgatan och såg gärningsmannen sprang förbi. Och jag tycker att det finns rimliga skäl att tro att den uppgiften är riktig, fast den helt säkert kan inte vara. Och då betyder det att då kan vi säga att mördaren sprang trapporna upp på åsen, så att säga. Sen finns det ytterligare vittnesmål där uppe. Och då blir det naturligtvis i varje steg så blir det ju lite osäkrare, va? Så att vi kan inte vara säkra så hemskt mycket längre än så.
Nej. Men antingen så fortsätter ju gärningsmannen ner mot Birger Jarlsgatan och det hållet, eller så finns det trappor ner mot Kungsgatan också.
Det gör det, och han kan naturligtvis ha sprungit norrut med
Just det.
Så att när han väl var där uppe och inte hade någon i haserna som följde varje steg som han hade. Han kan naturligtvis också ha plockats upp i en bil. Ja. Eller han kan ha sprungit in i en port där uppe. Det var någonting som var förberett. Alltså alltihopa handlar ju om rätt mycket om gärningsmannen visste om att han kunde ta den här flyktvägen. Och där kan vi säga så här att om inte gärningsmannen visste att Palme skulle gå Sveavägen hemåt, då var ju förberedelsemöjligheterna väldigt små. Va? Och det där tål att fundera på, för att man måste hela tiden återkomma till frågan, var det här ett spontant illdåd eller var det ett noga planerat attentat? Därför det ger liksom olika options i andra led i resonemanget. Och om det var ett spontant dåd, då har vi en gärningsman som råkade ha tur. Som lika gärna kunde åkt fast, eller som rimligtvis borde ha åkt fast, kan man nästan säga. Ja. Om det var planerat så måste man fråga sig, hur planerar man den här typen av mord? Och då vill jag säga att är det flera personer inblandade i en plan, om det är gjort med systematik och genomtänkthet, så kan man ju titta lite på hur andra politiska mord eller liksom andra attentat har förövats. Jag skrev en bok som handlade om maffia och organiserad brottslighet. Och det var lite intressant också i det här avseendet, därför att då fick jag anledningen att studera ganska många maffiamord och såg ett mönster som var tydligt och förståeligt också. Nämligen det att när man hade bestämt sig för att röja någon ur vägen så försökte man vara rationell och effektiv. Och det innebar att försöka kontrollera omständigheterna kring dådet i största möjliga utsträckning. Och det betyder i sin tur att man vill bestämma när ska vi göra det, var ska vi göra det, hur ska vi fly efteråt?
Då är det pasta-restaurangen vid lunchtid.
Ungefär
med Vespa.
Ja, alltså där går alltid Don Corleone och äter spaghetti. Varje fredag sitter han där klockan 12. Då vet vi det. Mm. Då går vi dit och så gör vi det. Eller också kan man inbjuda honom och säga att vi har en affärskonflikt så vi behöver reda ut. Hur vore det om vi går till Luigi's och sätter oss där och så har vi en diskussion om saker. Och då vet de att han kommer dit. Och då kan de också fixa det. Och det är alltså det är de två återkommande alternativen. Och det är liksom över hela världen, i Sverige, USA, vad man än ser på exempel, är det så man gör, kan man säga. Och det är inte så konstigt, va? Och då kan vi konstatera att i Palmes fall så fanns det ett flertal möjligheter för en attentatsgrupp som skulle vilja utgå ifrån att vi tar honom där vi vet att han finns. För han hade återkommande offentliga framträdanden som var utannonserade i förväg. Där man kunde ha bestämt sig för att han håller tal där i Folkets hus där och den dagen. Ja, men då vet vi, då sätter vi en skytt där och så gör vi det, va? Eller kunde man ha passat på, för det gick också att observera lätt, att han hade inte livvakter i Gamla stan. När han gick ifrån hemmet och kanslihuset och riksdagshuset så hade han inga livvakter. Det hade också varit lätt att bestämma sig för. Ja, vi vet att han kommer ut om morgonen ungefär den tiden. Vi står och väntar och så tar vi honom där och så sticker vi. Va? Och då kan man fråga sig, här gick han alltså på bio, vilket han väldigt, väldigt sällan gjorde. Tog T-banan dit och gick hem och gick Sveavägen hemåt, vilket inte var någon självklar väg att gå heller, och på fel sida dessutom, som vi vet. Det var alltså ingenting som gick att räkna ut i största allmänhet att så kommer han säkert att göra, utan då frågar man sig, kan det vara möjligt att några hade tagit kontakt med Palme och sagt att jag har någonting viktigt och relevant att berätta för dig. Det går fort, men det ska vara diskret. Och då kunde Palme, som ju hade en egen bakgrund, grund i underrättelsesammanhang sedan sin ungdom och så vidare, och som naturligtvis var väl medveten om att han var kontroversiell, han agerade i flera känsliga internationella frågor, i olika känsliga inrikesfrågor också. Han var omstridd, han hade fiender. Han visste om att folk skulle försöka skada honom. Folk var intresserade av att få upplysningar om vad han gjorde. Visste han naturligtvis att ska man prata med någon om någonting mycket känsligt, så är det inte alls någon dum idé att göra det som hastigast och till synes slumpmässigt ute på stan. Därför då är övervaknings- och avlyssningsmöjligheterna väldigt små. Mm. Så och vi kan tänka oss att någon tog kontakt med honom och sa, jag har någonting att berätta. Och då säger Palme, ja, vi ska gå på bio. Vi ska gå på Grand. Jag kan gå Sveavägen hemåt. Och vi ses där och där. Och ska vi ta ett litet prat, va? Ja.
Men det är ett ganska litet fönster också, för att om nu Lisbeth föreslog film då på när han kom hem på eftermiddagen där på, så alltså då, allting ska ha skett ganska snabbt också.
Ja, alltså det kan ju ha funnits en kontakt innan om att det vore bra att ses, och så blir det spikat till sist, och alltså det har inte gått att få fram, jag har inte kunnat få fram uppgifter på vilka telefonsamtal som ringdes till och från Palmes bostad på morddagen. Det har jag frågat utredarna om, jag hade kanske väntat med svaret att alla de samtalen är kända eller att det är hemligt. De har inte fått fram någon sån lista. Men jag tror att svårigheten var att eftersom det var ett statsministermord, så omgavs hela den delen av utredningen med en väldigt speciell sekretess. Det var Holmer som personligen skötte den biten.
Mm. Vi kanske kan komma in på det nu, för vad händer då? Vem sätter ihop spaningsledningen och var kom Hans Holmer ifrån?
Hans Holmer var länspolismästare i Stockholm. Han hade tidigare varit Säpo-chef. Och han hade goda kontakter med regeringen. Han hade aktivt hjälpt regeringen i olika känsliga politiska kriser tidigare. Så han hade en förhistoria att ta hand om känsliga politiska frågor. Och det att observera att redan från första dagen så var hans gamla kompis Ebbe Carlsson inkopplad på utredningen också. Så Holmer och Ebbe funkade som ett radarpar. Dels under Holmers tid som spaningsledare, men också när senare Ebbe Carlsson gjorde sin egna hemliga utredning bakom de officiella utredarnas rygg och med stöd i kanslihuset, så var Holmer också med i bilden, så att säga. Så att de arbetade på någonting i flera år efter mordet.
Mm. Men som jag förstod det, så var det alltså när Holmer är länspolismästare och han på något sätt utser sig själv till spaningsledare på eget bevåg på något sätt.
Ja, och där kan man ju fråga sig hur kunde han göra det, för att det anmärkningsvärda är att Holmer, han hade ju inte någon egen mordutredarbakgrund, så att säga. Han hade aldrig utrett mord, utan han var jurist. Och hade varit chef en längre tid, det var hans uppgifter. Och en spaningsledare är ju den som ska se till att det här insamlandet av fakta funkar, så att säga. Och det är också väldigt viktigt i polisen att det ska finnas en chef ovanför spaningsledaren, så att om de som håller på med jobbet verkar att nu har spaningsledaren spårat ur, det här blir inte bra, så ska de kunna gå ett steg högre upp och säga att det här måste ändras på.
Det är också den personen som i de här polisfilmerna kommer kalla in spaningsledaren på kontoret och är arg för att det inte händer någonting.
Just det känner vi igen allihopa. Va? Och det fanns ingen sån här. Va? Det fanns ingen ovanför Holmer utom regeringen. Det fanns inget annat led, så att säga.
Rikspolischefen möjligtvis.
Nej, rikspolischefen hade mycket drastiskt fått höra av justitiedepartementet att han skulle bara göra som Holmer ville överhuvudtaget, vilket han var chockad över då, för det var liksom, det fanns all anledning att tycka att en statsminister borde ligga på rikspolisstyrelsen, där både rikskriminalen och Säpo fanns, så att att det skulle ligga i Stockholm var i sig anmärkningsvärt, och att den högsta chefen i Stockholm skulle leda de dagliga spaningarna var ännu mer anmärkningsvärt. Men det var inte bara det, utan dessutom så fick åklagarna som var inblandade under hans tid klara instruktioner från justitiedepartementet att de skulle låta Holmer få göra som han ville, fastän enligt all lagstiftning och praxis är det åklagarna som ska styra polisens arbete och inte tvärtom, så att säga. Så han hade alltså en helt regelvidrig ställning som gjorde att han kontrollerade allting som skedde under tiden han var spaningsledare.
Mm, men uppenbarligen så måste han ha haft ganska långtgående kontakter inom socialdemokratin, tänker jag.
Ja, det är helt klart att han hade det. Och det var till och med så här att regeringen utsåg två observatörer från kanslihuset som var på plats i Palmerummet. En av dem åtminstone hela tiden, så att säga. Så att varje dag så fanns observatörerna med och rapporterade till regeringen vad som hände. Dessutom hade Holmer egna kontakter med Ingvar Carlsson, med justitieminister Wickbom och med Ebbe Carlsson, som ju hade egna länkar in i regeringen. Så att man var väl medvetna i regeringen vad Holmer gjorde. Det är alltså det är ingen tvekan om det, kan man säga. Och man accepterade det.
Mm. Men uppenbarligen så känns det som att det sköts på ett ganska klantigt sätt redan från början. Bara en detalj är ju att de här två kulorna då hittas av två helt olika privatpersoner. Mm. Det är inte ens så att polisens brottsplatsundersökning hittar kulorna.
Nej.
Och kan du nämna några andra så här fel som begås de första dagarna?
Ja, på natten så genomfördes det inga organiserade spaningar överhuvudtaget, utan det var en otrolig passivitet från polisen i varje led där. Det rikslarm som gick ut till övriga polisdistrikt gick ut klockan 2:05 på natten, och då hade det alltså varit känt att det var statsministern som var skjuten, hade varit känt sedan ungefär 11:30, så det var ju... Det var ju 2,5 timme efteråt som rikslarmet gick ut. Det, alltså, man gjorde inte någon systematisk dörrknackning i området och kring mordplatsen. Det blev aldrig gjort. Det finns liksom långa rader av exempel på uppenbara åtgärder som borde ha gjorts och som inte blev gjorda. Vilket de två tidiga kommissionerna, juristkommissionen och Edelman-kommissionen som gick igenom de här sakerna, de slog fast väldigt mycket av det här. Tog fram exempel på liksom olika åtgärder som absolut borde ha gjorts och som inte blev gjorda. Så det är liksom obestridligt att det var så att säga. Det var en liksom riktigt, riktigt allvarliga fel ifrån början.
Men de här kommissionerna, har de resonerat kring om de tror det beror på inkompetens eller om det beror på passivitet av någon annan anledning?
Nej, de har ju inte försökt att spekulera egentligen om orsakerna. De har väl bara uppmärksammat att det funkade absolut inte som det skulle ha gjort.
Mm. Åt vilka håll kikar då Hans Holmer och spaningsledningen den första tiden efter mordet?
Ja... Det första spåret som fick ordentlig uppmärksamhet, det var 33-åringen Gunnarsson som alltså blev anhållen ganska kort tid efter mordet och som satt anhållen på begravningen.
På vilka grunder då?
Ja, det fanns alltså, det allra första som kom in på honom var att han hade suttit på ett café på Kungsgatan och pratat med några flickor, sagt negativa saker om Palme och sagt att om man säger fel saker i Sverige riskerar man att bli skjuten i ryggen. Och det blev ju Palme, och det här skulle han alltså ha sagt tidigt på mordkvällen. Och han hade dessutom gett flickorna sitt namn, så han var inte svår att identifiera, så att säga. Och sen kom det ytterligare vittnesuppgifter som tycktes handla om honom också. En man som hade sprungit in på en bio efter mordet på Kungsgatan under föreställningen. Och en man som hade försökt få lift med en bil på Döbelnsgatan. Och de här olika vittnesuppgifterna, där fanns det en polis som var väldigt ivrig anhängare av att det här var rätt man, så att säga. Så att han påverkar vittnena, skulle jag vilja säga. till att liksom ytterligare komma med uppgifter som skulle tyda på att då hade man kommit rätt, så att säga. Och Holmers ursprungliga reaktion var att det här är ingenting. Han var inte intresserad av det först. Men så bestämdes för att vi ska satsa på den här personen. Och jag tror i efterhand med facit i hand att Holmer valde att satsa på den personen för att han ville ha en misstänkt. När det skulle vara begravning, det skulle komma gäster från hela världen och så vidare, såg ut som att nu har vi koll på saker och ting, vi gör någonting. Och också för att det var viktigt för Holmer själv att befästa sin ställning som spaningsledare, för att det fanns ju en massa skäl till att han inte borde vara det. Va? Men om man då var inne i en fas som såg ut som att nu håller vi på och löser, då var det ju svårt att gå in och säga att nu byter vi spaningsledare. Va?
Så det var någon slags symboliskt byte då, kan man säga?
Ja, det skulle jag vilja säga. Och det var också intressant, han kunde ju ha valt PKK ifrån början om han hade velat. För att han hade ju naturligtvis de informationer som gjorde att man åtminstone måste överväga PKK som liksom, de som var ansvariga för mordet. De fanns ju ifrån början, och det var ju framförallt att PKK var en terroriststämplad organisation i Sverige, vilket gjorde definitionsmässigt att en sån organisation måste man ju undersöka, va? Men han avstod från att driva PKK-spåret i flera månader, trots att han lät andra göra undersökningar av PKK. Och jag tror att skälet till att han inte ville lyfta det i början var att han visste att om han hade sagt att han antog att det här var det viktiga spåret, så att säga, så skulle frågan också ha kommit upp om inte det borde ha varit Säpo och Rikskrim som skulle ha tagit hand om utredningen istället. Så att han såg till att etablera sig som spaningsledare, bygga upp sin spaningsledning tills det var svårt att tänka sig någon annan organisation. Då lanserar han PKK-spåret, och det gör han först, kan man säga, i maj 86, alltså flera månader efter mordet. Och när man tittar på vad det var han kom med till åklagarna då, för uppgifter som gjorde att han sa att nu ska vi ge utredning den här inriktningen, så är det alltså överraskande svaga uppgifter han kommer dragande med. För det han bygger på, det är vapentipset, som det heter. Det handlar alltså om en kåkfarare som kommer till polisen och berättar att han har sålt två magnumrevolver, den typen av vapen som man har tar då inblandade mord, så att säga, till Miro Baricic, som var en kroatisk extremist som satt i fängelse på Täbyanstalten, och en kurdisk knarklangare som hade PKK-släktingar, som det senare visade sig. Han säger att han hade sålt de vapnena, han hade köpt dem på en permis och sen hade han lämnat över vapnen senare. Och det gick aldrig att bevisa att den där vapenaffären hade ägt rum överhuvudtaget. Och om den hade ägt rum, fanns det ingenting i uppgiftslämnarnas uppgift som tyder på att det skulle handla om Palmemordet. Så att det var ju liksom en av många uppgifter som naturligtvis borde ha kollats upp. Men inte mer intressant än kanske 1000 andra tips ungefär, va? Men det var det tipset som Holmer använde för att motivera att nu styr vi in hela utredningen på PKK.
Väldigt svaga indicier, känns det.
Ja, det var väldigt svaga indicier. Men alltså, det gjorde ändå att när åklagarna sa, men om du nu tycker att vapentipset är så viktigt, förhör de som är inblandade och så utreder vi det här, sa de. Och sa de, nej, vi ska inte varna PKK-arna, utan vi ska förbereda ett tillslag. Och sen ska vi slå till i full skala, och då kommer vi avslöja dem. Det var bara det att samtidigt läckte Holmer och andra i polishuset ut till media att det var PKK som var huvudspåret, så att säga. Så att den överraskningseffekten man talar om, den existerade ju inte, va? Och det här innebar också att åklagarna under hösten 86 sa, vi måste ju försöka ha lite bredd på utredningen. Vi måste utreda vittnesmålen ifrån bion. Därför där kan det finnas saker, för det finns observationer av någon som stod utanför. Och då sa bara Holmer, nej, men det här är färdigutrett, det behöver vi inte hålla på med längre. Nu har vi bara en sak som är viktig, va? Och så hade han tänkt sig att man skulle ha ett tillslag på en, alltså vi har fruktat en massa personer som skulle plockas in efter årsskiftet då under uppseendeväckande former med liksom stora polisstyrkor med automatvapen som hämtade in dem och alltihopa skulle se liksom verkligen storslaget ut så att säga. Och då åklagarna tänkte, nej men alltså det finns ingen rättslig grund för det här. Och de hamnade då i en diskussion med Holmer om man verkligen kunde hämta in så många människor. Men Holmer fick stöd från justitiedepartementet och åklagarna fick till sist acceptera inte hans ursprungliga gigantiska plan men ändå någonting åt det hållet så att säga. Och Holmer han förberedde det här och var uppenbarligen inställd på att det här kommer att gå vägen. Och då ska man komma ihåg att eftersom det handlade om PKK som var en terroriststämplad organisation så kunde man genomföra ganska mycket utredande under sekretess på ett helt annat sätt än man gör annars. Och man kunde, det skulle vara möjligt för Holmer att hänvisa till att vi har ett hemligt material som vi inte kan avslöja men som visar starkt på att den här organisationen var djupt inblandad. Vi kan inte gå till åtal för vi har inte fått tag i skytten och så att säga. Men alltså, vi kan nog säga att vi vet hur det var. Va? Den sortens underlag fanns det ett utrymme för att nå fram till så att säga.
Vad händer vid det här tillslaget då?
Jo, då har överåklagaren i Stockholm Seime som snart ska gå i pension och som har varit förbannad under hela hösten. Han har bestämt sig för att om inte det kommer fram någonting så tänker han inte spela med längre. Vad än hans överordnade säger hos riksåklagaren och justitiedepartementet. Så att när Holmer och Seime sitter och pratar med media efter tillslaget, då säger Seime, vi har gått igenom det här och det har fallit ihop fullständigt. Och det var sant va? Så då kan inte Holmer, han kan inte säga någonting just då för han har inga argument. Han vet ju att det inte har kommit fram någonting va? Och då går han efteråt internt och skriver till andra poliser att vi har blivit huggna i ryggen, vi har blivit svikna och så vidare. Så han är ju rasande naturligtvis.
Ja. Men är det här början på slutet för Holmer som spaningsledare?
Det är början på slutet. Just det, han avgår ju strax efteråt, ja. Därför det finns inget utrymme för honom längre.
Nu är inte han i livet längre, men om du skulle gissa, liksom, vad var Holmers bevekelsegrunder? Vad var hans drivkraft för att göra alla de grejerna han gjorde?
Ja, alltså, jag är rätt övertygad om att Holmer inte trodde på PKK-spåret själv. Utan jag tror att Holmer såg PKK-spåret som ett praktiskt sätt att få slut på en mordutredning som inte bara gick att lägga ner för att det var, ja, alltså det var allt för stort så att säga. Man måste ge svenska folket ett svar.
Och det spelar ingen roll om det svaret var det riktiga svaret eller inte?
Nej, eller snarare så här, jag tror, alltså jag är rätt övertygad om att det förekom kontakter mellan Holmer och kanslihuset mycket, mycket tidigt som gick ut på att den här mordutredningen kan leda till så allvarliga saker om man skulle utreda alla rimligt tänkbara alternativ så det skulle kunna orsaka en kris både i Sverige och mellan Sverige och andra stater och vi kan inte bedriva den utredning på det sätt som man skulle gjort om det skulle handlat om en obetydligare person så att säga utan här måste vi skaffa kontroll över utredningen ifrån början och då är det viktigt att någon som är lojal med regeringen tar hand om utredningen, ser till att inga oväntade saker händer och att han också på lämpligt sätt kan visa upp ett resultat så att vi kan få undan den här utredningen och kan ägna oss åt andra saker.
Vi avslutar del 1 av podden precis när Hans Holmer blivit avpoliterad från utredningen. I del 2 kommer vi bland annat prata om Christer Pettersson. Hur kom han in i utredningen och finns det något som tyder på att han var inblandad i mordet? Vi ska också diskutera en mängd andra trådar och fundera över vilka teorier kring mordet som är mest troliga. Del 2 släpps natten mellan onsdag den 9 november och torsdag den 10 november i korsningen Sveavägen, Tunnelgatan. På återhörande!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.